Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Hej och välkomna till höstens första Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast med mig, Gerta Turfjell, och min Kristoffer Ahlström.
Det är så jag beskriver mig själv också.
Jag ville säga kollega, men du är också min Kristoffer Ahlström. Mm. Välkommen tillbaka till poddstudion.
Välkommen tillbaka själv.
Thank you. Hur är läget?
Det är bra. Det är min andra dag efter semestern.
Hur fan känns det?
Ja, hjärnan är kvar på Fårö kan jag säga. Oh. Jag sitter bara här som ett tomt skal. Men jag ska försöka leverera ändå.
Jag har suttit här som ett tomt skal i en vecka redan. Så att jag är...
Ja, det märks.
Vad ska vi prata om idag, Kristoffer? Jo, det ska jag säga dig. Vi ska prata om Once Upon a Time in Hollywood. Äntligen. Quentin Tarantinos nionde film. När vi gör det så ska vi prata om... Vadå?
Ja, vi kommer att prata om väldigt mycket. Det blir förmodligen ett långt samtal det här. Jag kommer bland annat att prata lite om huruvida intresset kring Manson-morden och seriemördare generellt är en typisk killgrej eller om det är så att en typisk tjejgrej.
Ja, intressant. Nästan lite av ett Greta-tema. Mm. Ja, själv ska jag prata om varför jag tycker att det vore så extremt sorgligt om det här var hans näst sista film. För att verkligen komma i stämning här i Kulturkommissionen så ska jag som vanligt varna för spoilers. Även om jag måste säga att jag är väldigt glad personligen att jag var spoilad. Så att eventuellt ska ni lyssna även om ni inte har sett filmen.
Året är 1969 och westernskådespelaren Rick Dalton och hans stuntman Cliff Booth kör runt i Los Angeles i en allt mindre framgångsrik jakt på uppdrag. I huset intill Rick Dalton har Roman Polanski och Sharon Tate, den nya generationens filmstjärnor, flyttat in. I huvudrollerna i Once Upon a Time in Hollywood syns Leonardo DiCaprio, Brad Pitt och Margot Robbie. Det är Quentin Tarantinos nionde och kanske näst sista film.
Det här är ju då en film som har fått både ris och ros får man väl säga, från kritikerna. Vilken sida av skranket ställer du dig på?
Jag tänkte att jag skulle exemplifiera genom att göra en min och så ska du få beskriva hur den minen är.
Ja.
Så här satt jag under hela filmvisningen. Så här.
Du, bara förklara för lyssnarna, nu gör du exakt minen som Margot Robbie gör i varje närbild i den här filmen också. Det vill säga ett rart men lite okritiskt leende. Glad över att få vara med.
Jag var så himla glad över att få vara med. Mm. Det var verkligen, det sammanfattar min syn på den här filmen jättemycket. Jag tyckte verkligen att den var så jävla mysig, rysig, bra. Den fan höll mig i fången hela tiden.
I nästan 3 timmar?
Ja.
Om jag skulle göra en min så var det så här...
Ja, nu såg det ut som att du hade sålt smört och tappat pengarna.
Ja, eller bara... Ja, det var långa timmar och mitt problem var snarare det som du beskriver som filmens styrka, alltså myset. Det var för mycket riktningslöst, strukturlöst, mys... En film som nästan 3 timmar består till 33,3% av folk som kör runt i olika bilar i solsken och lyssnar på liksom 60-tals pop. Vilket är mysigt, men inte en timme av tre.
Alltså jag tror inte det var en timme av tre. Jag tror det kanske överdrivet lite grann. Jag tyckte att det var så här, jag tyckte liksom inte att det gjorde någonting, men det ska sägas att jag gick in, jag hade läst väldigt mycket om den här filmen på förhand. Vi kan prata mer om det sen, men jag visste hur den skulle vara. Jag förväntade mig liksom ingen storslagen historia på det sättet. Jag visste att det skulle vara väldigt mycket mys och väldigt mycket scener. Så enstaka scener. Men
det är intressant,
fan vad starka scener det var.
Ja, jag skulle hävda att det inte var så jävla starka scener. Men det är lustigt, för jag gick in med rakt motsatta förutsättningar. Mm. Jag undviker allt vad trailer, recensioner etc. heter.
Wow.
Bara för att komma liksom, som ett blankt papper. Och det pappret besudlades, ska jag väl säga, gentemot mina förhoppningar. Men ja. Vi kan väl gå in lite mer i detalj.
Vi ska prata mer om det där senare. Men
precis, för jag ska börja med att ta upp det här då som brukar vara liksom Tarantinos trademark, det vill säga den otroligt skarpa och liksom spetsiga dialogen och liksom att folk säger så här citerbara saker nästan oavbrutet och spottar one-liners. Jag försöker nu dra mig till minnes en enda replik i den här filmen att återberätta, men det står bara still.
Är du, ja, okej. Ja, det,
vad tyckte du om dialogen?
Jag tyckte att dialogen var bra, men jag tycker nog inte att det var dialogscenerna som var de bästa, om du förstår. Jag tycker nästan att de scenerna där karaktärerna är ensamma som de liksom får spela bäst.
Mm. Ja.
Och det gäller både Sharon Tate, alltså Margot Robbie, och det gäller jättemycket Leo DiCaprio som har en otrolig scen. Framförallt den här scenen där han är i, när han har gjort bort sig och glömt massa repliker under en inspelning. Okay,
det var faktiskt enda scenen som brände till.
Och är ensam i sin trailer.
Mm.
Och går runt och skriker på sig själv. Och jag hade en sån känsla av att jag brukar inte gilla DiCaprio så mycket. Jag tycker inte han är så bra skådis. Jag tycker framförallt inte att han är så snygg. Men han, fan vad bra han var i den scenen.
Ja, det är en otrolig scen. Han är då, det är en scen som de ska spela in på en salon och han har en lång dialog med liksom, hjälten i filmen. Och gång på gång glömmer sina repliker och man ser liksom frustrationen och osäkerheten växer hos honom. Och sen han kommer tillbaka till sin trailer och börjar sparka på inredningen och skriker liksom att ditt jävla fyller kan inte ens komma ihåg när liksom lines.
Gud,
nu är det över för dig. Ja, men det var också enda gången där jag kände någon enda, att det är begripen på något sätt i filmen. Resten var bara flytt förbi.
Liksom. Men en dialogscen som jag också var väldigt drabbad av var där Rick Dalton pratade med den lilla flickan. Fy fan, vad bra scen.
Nej, det tyckte inte jag. Jag tyckte det kändes alldeles för konstruerat. Hon är så här jättelill gammal och överintelligent och liksom berättar sanningar om livet. Hon är 2008 och han är liksom då livserfaren och så får han någon stor uppenbarelse eller insikt om sitt misslyckande i livet och man söker för bekräftelse och så blir han så här drabbad av det. Och
det här att du inte träffade mig som 8-åring och kände igen mig extremt mycket i den mest relatable karaktären, den lilla tjejen. Men nej, för jag tycker att det är liksom återkommande i de olika scenerna. Den scenen, finns flera andra som också är exempel på när det blir väldigt tydligt att det är en saga. Att filmen är en saga.
Mm. Vilket titeln avslöjar.
Titeln avslöjar, men som många som jag har läst ändå inte riktigt verkar förstå. Som jag tycker återkommer i ganska många olika så här, eller som man kan ha som liksom tanke i huvudet när man tänker på olika karaktärer och hur de är. Hon är ju väldigt mycket så här en god fe eller liksom den rollen, och det är ju, ska ju vara någon sorts så här magisk realism koncept som gör att det inte, man ska inte tänka så här, det finns inga 8-åringar som pratar så där. Det är en jättevacker scen därför att han är så extremt drabbad av att någon så här är snäll mot honom och inte typ har några baktankar med det, och inte heller är så att hon försöker liksom förminska, utan hon bara, det är bara ett sånt toppen utbyte som de har. Jag tyckte det var en jätte bra scen.
Ja, mitt problem då med varje gång någonting är en saga eller en allegori för någonting, så känner jag direkt att okej, men då är det inte på riktigt, då behöver man inte ta det på allvar och då blir jag heller inte lika drabbad.
Mm.
Och det var kanske mitt problem då med den här filmen, förutom att jag känner att det var väldigt, du vet, få att det är en scener som ledde någonstans. Ja, absolut. Man kan ju ändå liksom känna en närvaro eller liksom att det här är liksom, finns insatser som betyder någonting.
Jag trodde att du skulle tycka om scenerna med Brad Pitt och Leo DiCaprio eftersom det är, som handlar så mycket om manlig vänskap.
Ja, det trodde jag, men samtidigt så är ju deras vänskap väldigt så, den sätter inte fingret på någonting. De gör inte så mycket, de bara umgås, de säger liksom inga repliker som är särskilt, vad ska man säga, inträngande eller avslöjande, utan de mest bara, ja men myser.
Det är min stora dröm att få vara med två killar utan att de märker att man är där. Så att jag blir väldigt, för att liksom, ja, se hur män pratar med varandra. Det är väldigt
icke-givande, icke-utbytet mellan två män, det har jag liksom dagarna i ända. För så sätt är det verkligen inte en saga. Men det är också, det blir inte, det är mer intressant att följa det därför, bara för att det liksom är så man har det på riktigt. Jag vet redan att det är så här. Då får man så fall stilisera det eller göra liksom, ja, vända
också,
perspektivet.
Jag tycker också att de är så magnetiska skådespelare. Jag har inte, som sagt, mycket till övers för Leonardo DiCaprio och inte heller för Brad Pitt. Alltså mer för honom kanske, men fortfarande är det inte så att jag tycker att någon av dem är, det är inte mina favoritskådisar. Och därför tänkte jag att jag inte skulle vara så drabbad av deras scener som jag var. Men fan vad de är karismatiska personer.
Men det är det som är så roligt, för att snarare Brad Pitts karaktär, han har ju snarare en antikarisma. Han bryr sig inte om någonting. Han pratar om att ja, livet blir vad det blir, man tar det dag till
karaktären,
dag.
Ja. Och om det inte vore en så karismatisk person som Brad Pitt som spelade honom, kanske man inte skulle bli lika liksom, att man verkligen så sitter med andan i halsen varje gång han är i bild. Mm. Också för att han har så den här så eventuellt mörka backstoryn då. Och så här, det är mycket som är
som också den intressant. Mörka backstoryn som också skämtas bort ganska mycket i scenen där man förstår hur han dödar sin fru. Att det är så här, okej, hon var bara en tjat i den här gatan, så att förr eller senare tryckte han på avtryckaren.
Ja, det vet man inte om det var sant eller inte.
Men en sak som jag tyckte var intressant är ju då, som den utspelade sig i slutet på 60-talet, som var en extremt omvälvande tid i världen, i synnerhet i Kalifornien, ännu mer så, och liksom i Hollywood framförallt, med liksom den här nya vågen av filmskapare och så. Men man, jag läste Sydsvenska recension precis innan jag kom hit, och tyckte det var en bra poäng. Ja, precis, väldigt hård. Jag skulle säga att det är en tvåa i alla fall. Men icke desto mindre så tyckte jag det fanns intressanta poänger i det att han skildrar Hollywood, men det är inte det Hollywood som befann sig i den här upplösningen då, där liksom ja, men Peter Fonda och Dennis Hopper och liksom Easy Rider och hela den här nya vågen av film som kom och ställde allting på ända. Jag vet inte, har du hört den här väldigt ofta refererade säsongen av podden You Must Remember This, så om just Manson-mordet, som är 12 avsnitt.
Ja, jag tror att jag i alla fall har hört delar av det, men jag tycker det är så tråkigt med historiepoddar.
Ja, för att då är det vanligtvis jag också, men hela första timmen behandlar bara liksom om hur det här
var. Ja, just det, det är typ det jag hörde. Och bara...
Ja, precis. Men nu här kommer liksom the counterculture och ställer liksom hela gamla studiesystemet, lyser upp det och så. Men det ser man nästan ingenting, eller man ser ingenting i den här filmen, utan det är snarare så här mysiga buskesrullar med Dean Martin där han är lite smålullig och liksom tjejer som drattar på arslet och så.
Men Roman Polanski och Sharon Tate ska ju vara som är det nya Hollywood och som liksom kommer från en annan plats och har en helt annan så här liksom artistic liksom spets i sina filmer, alltså såna där saker som är som Rick Dalton liksom inte behärskar men som han så gärna vill var en del av och som han föreställer sig att han kan vara en del av, vilket är anledningen till att han jättegärna vill komma in i deras hus liksom, eller få vara med dem. Så.
Det är intressant att det ska då handla om Rick Daltons liksom, först uppgång och sen fall och liksom rädslan för att bli bortglömd, vilket är en dödsförklaring i Hollywood och så. Men fick du intrycket att han var en stor och känd och hyllad skådespelare? Han verkar mest bara gjort så här liksom ganska camp dåliga westernrullar och liksom någon exploitation andra världskriget rulle.
Men var inte, jo men det var ju det som var bra då, eller liksom det var kanske inte det som var kreddigt, men det var väl det som folk såg. Han var väl typ en jättestjärna. Alltså folk kände ju igen honom och sådär, och det var ju liksom han hade gjort den här jättestora TV-serien då. Det var väl inte att han var liksom en cool skådis eller liksom en indie darling, men han var väl liksom jätte känd, eller liksom bara så att han hade lyckats jättebra på 50-talet och nu var det slut på det roliga på något sätt.
Apropå slut på det roliga, ska vi prata om slutet på filmen?
Ja, det kan vi väl göra, för jag tycker att det är intressant, för jag kände ju till vad som skulle hända.
Ja, det jasså, du förekommer som heter Manson-morden.
Men det gjorde inte du. Du kände inte till twisten.
Jag kände till vad som skulle hända sitta på filmen. Nej, men jag kände till det verkliga fallet.
Ja, men det förstår jag, för det gjorde jag också. Mm. Men berätta, hur reagerade du på slutscenen?
Nu ska vi kanske passa på att utfärda ytterligare en spoilervarning. För att nu...
Ja, man missade den första, kan man lyssna. Ja, hör upp nu.
Precis. Ja, för att vad det här är ju en total kontrafaktisk beskrivning av vad som faktiskt hände. Det vill säga, man får se delar av Manson-familjen gå in i Rick Daltons hus och för att begå massmord då, men istället så grusas deras planer rejält när de istället möter Cliff och han liksom gör rent hus med hippiesarna, kan man säga.
Verkligen, Verkligen. Skrattade folk i din biosalong väldigt mycket?
Det finns ju, ska vi säga för kontexten, så är det en otroligt obehagligt våldsam scen där Cliff, alltså Brad Pitts karaktär, tar tag i huvudet på en tjej och dunkar huvudet i olika inredningsdetaljer.
På alla olika platta ytor.
Ja, och det är liksom, det smaskar och blodet stänker och det liksom bara pågår och pågår. Ja,
och det är mycket skoj med hundarna. Så
ja,
med hunden.
Och jag kanske är en mjuk människa, men jag blir ganska illa berörd. Men ja, det garvades gött i salongen. Åt
jag tror att, för jag pratade med en person som också hade sett den, som också skrattade för att han inte visste vad som skulle hända.
Mm.
Och då jag tolkar, alltså dels så tror jag att många människor tycker att det där är en ganska komisk scen. Men jag tror att folk också skrattar jättemycket för att de blir lättade. För att man inte kände till det, för att man inte, som jag, kände till vad som skulle hända. Så att man har gått, och jag måste säga att jag var så jävla glad att jag hade blivit, liksom att jag hade läst vad som skulle hända på förväg. För att annars hade jag varit så extremt nervös för Margot Robbies skull, som är en underbar karaktär som jag älskar. Men, så att jag tror att det var jätteskönt för mig, men jag tror också att det var därför som jag inte skrattade. För jag blev inte lättad, utan bara tyckte att jag tycker att det är ganska läskigt med blod. Så jag tyckte det var lite otäckt. Men och det är ju, alltså, ja. Jag tror folk skrattar mer för att de blir lättade och glada för att man slipper se en gravid kvinna
knivmördas. Ja, precis. Ja, sen tänker jag väl att det kanske finns någon så här over the top-faktor i våldet. Liksom, att det är så överbrutalt så att folk liksom skrattar för att det är så absurt och bisarrt.
Mm. Jag skrattade inte, men jag mådde inte heller dåligt, kan jag säga. Jag mådde lite, till och med lite tråkigt att den mörkhåriga, hon som Atkins heter hon i verkligheten, hon som beskrivs ha a small white face.
Mm.
Jag tycker hon är en bra skådis. Hon är med i Better Things också.
Mm.
Så jag var lite ledsen för att hon skulle bli ihjälbränd. men ändå.
För att en sak som jag tänkte på som förvisso var intressant var för att det finns ju en klassisk replik i de här morden när killen som heter Tex, som är liksom de som den där mannen då som utför många morden, han är känd för att ha sagt en replik när han kommer till huset, att I'm the devil here to do the devil's work, vilket han även säger i filmen. Och då tänker man, fuck, nu kommer den här jättelånga, brutala scenen, Tarantino kommer att vältra sig eller går i detaljer och liksom att det kommer verkligen.
Men han är ju inne i fel hus, och det har ju ändå blivit kontrafaktiskt.
Precis, precis. Så vad som istället händer är ju då att hans testiklar äts upp av en kamphund och så vidare. Men det jag tyckte var intressant med den scenen, och just att den här repliken har blivit så ikonisk och liksom nästan popkulturellt upplyft i klassiker.
Verkligen.
Är att om man så gör en koppling till idag, så är det många så här av de terrorister man ser senast nu, den här norrmannen som bröt sig in i moskén och hade liksom inspirerats av skjutningar i Christchurch, och man hör liksom om och om igen hur liksom terrorister har inspirerats av andra terrorister just för att de blir liksom så här medialt mytologiserade, att liksom deras bilder visas, deras manifest publiceras, deras filmer som visas som på sätt och vis hjälper till att sprida deras budskap, inspirerar andra. Och därför är det så roligt i den här filmen hur den här liksom då klassiska repliken, när då Brad Pitt efter att ha avverkat de här hippiemördarna får en fråga av liksom ambulansmän, vad sa han någonting, vad det gällde, och han försöker återberätta repliken, something the devil stuff
han är också extremt hög på syra,
ja precis, och är ganska punchy filmen igenom, ganska slö kille. Så det är väldigt roligt att man tog liksom det här väldigt starka citatet och bara minimerade till någonting som inte ens gick att komma ihåg.
Tror du att det är liksom en tarantinosk poäng?
Ingen. Ja, jag tror nog ändå det. Just för att man liksom verkligen tar udden av det här uttalandet eller den här klassiska repliken på ett sånt. Och att det är liksom en korkad kille som är för dum för att fatta vad han hörde och inte kan återberätta det. Jag såg ju filmen före dig.
Ja.
Ett par dagar före innan. Jag tänkte på en sak, ett motiv som återkom ofta i filmen, som ofta återkommer ofta i Tarantinos filmer, både i beskrivningar och i närbilder, det vill säga kvinnliga fötter. Och då tänkte jag så här, undrar hur många gånger man såg närbild på kvinnliga fötter i den här filmen. Så bad jag dig att räkna hur du skulle se filmen. Hur hög blev siffran?
Mm, Jag ska säga så här, den liksom, siffran jag kom fram till är att det är 4 separata scener där fötter spelar en väldigt stor roll, eller där det är väldigt mycket bild på fot. Men i varje scen, i varje av de här 4 scenerna så är det lite från olika vinklar.
Ja, det är olika väldigt collage. Ja.
Men jag tror att antingen så var det 4 nakna fötter och ett par i skor, eller om det var så. Men det är mycket skor och mycket ben och sådär också.
Ja, väldigt mycket Margot Robbies långa slanka ben.
Oh, gud, underbar Margot Robbie. Jag skulle vilja att vi pratade lite grann om hennes karaktär, ja, Sharon Tate, som ju har fått väldigt mycket kritik för att vara inte lik Sharon Tate, eller inte så som Sharon Tate ville bli ihågkommen, eller för att hon inte har tillräckligt många repliker. Det finns väldigt mycket kritik då kring så här, Tarantinos kvinnohat hit och dit. Bara för kontext så kan vi säga att Tarantino har liksom fått det här godkänt av Sharon Tates släktingar. De fick se manuset på förhand och sa så här, gud vilken fin tolkning, eller så här, ja, jättebra. Och det som jag tänkte jättemycket på när jag såg filmen var att hon är en underbar skådespelare.
Margot Robbie, ja, gud.
Hon är så bra.
Men det här är ju inte film, precis, det här är inte filmen som demonstrerar det, utan snarare I, Tonya, som är helt...
Nej, men vi älskar det henne i I, Tonya också. Ja. Men det som jag tycker hon gör så bra, alltså för det första tycker jag inte att hon har så få repliker som jag trodde att hon...
Nej, men det är att inga av replikerna har någon kärna eller liksom leder till någonting. Utan det är så hon pratar om, ja, en musikgrupp eller ett album eller liksom, känner du igen mig? Det är liksom... Det är inte repliker som för handlingen framåt så mycket.
Men jag tycker snarare att det är så här, för att jag tycker, om man ska väl inte tolka liksom en filmskapares syfte så med en film, och han har väl inte kanske ett syfte på det som vissa andra filmskapare har, men jag tycker att om nu syftet var att så här, ge eller liksom att krossa Charles Manson och ge Sharon Tate upprättelse, eller vad man ska säga, låta henne överleva, vilket hon nu gör. Då tycker jag att det var en ganska, då tycker jag att det liksom, det speglades fint. Och jag tror att om man nu inte ser filmen och har och vet vad som händer på förhand, så tror jag att för mig i alla fall så hade det bidragit jättemycket till att jag blev så fruktansvärt nervös för att hon skulle... Alltså man satt och bara, fy fan, det här kan jag inte se. Jag kan inte se henne bli knivhuggen, därför att hon är så liksom eterisk och
ja, hon är också
så,
den...
Eterisk, vad heter det?
Ja, men det, ja, alltså, visst, det är ett väsen.
Liksom. Ett väsen, ja. Men inte ett väsen på ett sätt som jag tycker är liksom...
Hon är inte quirky. Hon är bara glad, okomplicerad.
Ja, men vad fan. Och, typ, och det har varit mycket så här som är att hon liksom dansar mycket. Och man bara, ja, men hon är på fest. Alltså, vad? Hon lyssnar på musik. Klart som fan hon ska få dansa. Men jag tycker att det var så här ett fint porträtt av en person som man också inte vill ska dö.
Mm.
Ja, det är väldigt... också för att det är ju en saga. Så att hon, liksom alla andra, är ju som pastischer på så här, en människa. Eller pastischer på den de ska liksom föreställa. Så att om då vill man att hon ska vara en person som man vill ska överleva. Och som ska vara liksom livskraftig och livsglad. Och liksom fertil, gravid och mycket, ha så här, bara så här mycket kvinna. Just för att man liksom tänker att så här, nej, det är, hon ska inte dö. Hon ska inte dö på det här så gruvliga sättet. Men, så det, jag tycker att det var, jag blev väldigt fäst vid hennes karaktär.
Ja, och man ska också säga att hon fick ju aldrig chansen att göra några egentligen tunga roller i verkligheten. Jag kommer ihåg den här polska filmen Fearless Vampire Killers, som har någon jättekonstig svensk titel, typ Ursäkta, dina tänder i min nacke eller någonting sånt där.
Det är filmen där de träffades, tror jag.
Ja, och då är hon så här, det enda jag minns i den filmen är att hon är så här, sexy och ligger i ett badkar och är jättesnygg. Och sen då den här filmen man får se i Once Upon a Time, den här som heter Wrecking Crew original, som är tyvärr också en fånig svensk titel som jag glömt bort vad den heter, där hon spelar den här liksom buskis fumliga tjejen i glasögon som bara ramlar omkring.
Dansken. ja, nej, men för att jag tänkte nog på förhand, för att jag hade läst så många think pieces, att hon skulle vara, hon skulle verka dum, eller att hon skulle vara liksom korkad. Det var hon ju inte. Hon var bara en tjej som typ gillade att ha liksom, kul. Ja. Verkligen.
Jag tyckte det är en fin scen när hon går in på biografen och ser sig själv i den här filmen, och folk skrattar på rätt ställe när hon är så glad och tar av sig skorna och visar sina nakna fötter.
Visst. Lägger hon upp sina nakna fötter på stolen framför? Ja, nej, jag tycker det var liksom ett fint
Men jag vill ändå komma in på det här med anklagelserna mot Tarantino för kvinnohat. Som ju blåser upp i och med den här filmen, men som liksom har förekommit mycket tidigare. Läste du det här Uma Thurmans uttalande från Kill Bill-inspelningen? Om när hon liksom tvingades köra den här jättetrafikfarliga bilen och liksom krockade och ja, utsattes för den ena efter den andra och liksom fick bära sån här nackstöd för att hon skadade sig så illa och fick liksom inget stöd eller någonting av Tarantino. Men jag tänker även på slutscenen i Hateful Eight som är så otroligt mörk, där liksom Jennifer Jason Leigh, tror jag, spelar den onda kvinnan som liksom Samuel L. Jackson och en annan kille hänger till döds långsamt i typ en chatting på slutet med som så här skrik die you bitch och så skrattar de, och det var så otroligt obehaglig eftersmak. Som liksom det blir ju när man lägger ihop allt det här, så känns det ändå som någonting som har förekommit mycket på senare tid, om man jämför med liksom annars Pulp Fiction och liksom folk pratar om Tarantinos otroligt jag håller på att säga starka kvinnoporträtt, får man inte säga, men du förstår, ja, men liksom att det är bra, otroligt välskrivna karaktärer.
Well.
Ja. Men att liksom, ja, att han snarare har fallit ner i någon misogyn mansfälla.
Alltså jag vet fan inte det, för att jag menar, det är ju samtidigt i, även i den här filmen så är det ju rätt mycket våld mot män också, och ganska lång scen till exempel där Cliff Booth misshandlar en av killarna på ranchen, och det är väldigt ingående scener på hur hans ansikte krossas liksom. Jag undrar om det inte bara är att han gillar våld och att han kanske, och jag vet inte heller om det är så att han egentligen gör ut våld mot kvinnor och våld mot män på olika sätt. Jag tror inte jag ser det, men jag ska säga, jag har inte sett Hateful Eight, men jag såg om Django Unchained och vad heter den? Reservoir Dogs rätt nyligen, och bara, och liksom, då är det ju, i de filmerna är det ju inte främst våld mot kvinnor, utan väldigt mycket, från lite olika tider, men väldigt mycket våld mot män, och väldigt, väldigt, väldigt blodiga våldscener mot män. Jag vet inte om jag tycker att det i den
så
här
är
filmen,
de två filmerna kan jag fan inte minnas ett en kvinnoroll å andra sidan.
Nej, men är det så konstigt då när han
inte
är så intresserad, alltså han är ju jätteintresserad av vissa, att göra liksom pastischer på vissa typer av film. Och i de filmerna så är det, finns det inte så många kvinnoroller. Jag tycker ändå att i den här filmen så var det ju ändå så här av förklarliga skäl, eftersom den handlar mycket om Manson-familjen, väldigt många olika kvinnor, och sen så är de ju liksom, de är ju liksom olika sorters kvinnoroller, eller om man ska säga. Det är ju inte roller som man liksom säger, den kan man byta upp mot en kille. Men jag tycker att det var så här, jag vet inte om det är så liksom, han har ju ett speciellt sätt att liksom göra ut män, och ett väldigt speciellt sätt att göra ut kvinnor, som jag tycker också är så här, det är hans sätt. Jag vet inte om man hellre skulle vilja. Jag tittade på att, jag undrar, det här ska jag fråga dig. Tror du att den scenen där då Rick Dalton pratar med den här lilla barnet på set, och han kallar henne för Pumpkin Puss. Och hon är så här, jag gillar inte att bli kallad Pumpkin Puss. Typ. Fast hon är så här, jag gillar inte det, men eftersom du är ledsen just nu så kommer jag att låta det passera. Typ. Eller så här, kan vi prata om det en annan gång? Hur tror du att den scenen, den tyckte jag kändes väldigt meta. Den tyckte jag kändes som en kommentar till Tarantinos haters typ.
Ja, men då
att det
blir
var så här ska man reagera när någon kallar den för lilla gumman.
Ja, jag vet, men då blir det också så här, den kändes också övertydlig tyvärr.
Ja, men antingen, ja precis, för att jag menar, hon skulle ju vara så här en kavat tjej. Så att, jag menar, det var inte otrovärdigt att den karaktären skulle säga så. För man kan tänka sig att det är en karaktär som inte gillar att bli kallad lilla gumman. Fast det är en 8-årig tjej. Men liksom, ja, jag funderade på så här, är det där liksom, vill han liksom ironisera över henne där, eller liksom ironisera över tjejer som inte vill bli kallade lilla gumman, eller är han så här att han bara, det finns olika typer, alltså vissa gillar det, vissa gillar
inte
det.
Jag tror bara att det
Margot
var liksom,
Robbie hade nog inte reagerat så.
Nej, men jag tror snarare så här, det här är den karaktären. När han skapar den karaktären och skrev repliken för den, så är väl det utifrån hennes liksom, hur hon för sig i övrigt, så är väl det logiska hon skulle säga, det vill säga reagera negativt på det. Men ja, jag vill bara backa lite till slutscenen igen, apropå det här historierevisionistiska då, att Manson-morden aldrig sker, och det är ju någonting han har återkommit till exempel i Inglourious Basterds, där de liksom skjuter ihjäl Hitler med typ 800 skott. Yeah. Vad tror du, är han liksom en utopiker? Är det så här skulle jag vilja att världen var, att de här personerna aldrig fick chansen att utföra sina illdåd, utan istället var liksom en random person som bara stoppar dem?
Precis. Jag kunde liksom åka tillbaka och döda Hitler,
precis,
som bebis.
Det klassiska tidsresedilemmat liksom. Är det det han vill göra med fiktionens kraft, eller varför tror du att han har lagt in de här nya sluten?
Django Unchained är ju lite så.
Ja,
också.
Precis, att det är en slav som liksom revolterar mot plantageägaren.
Precis. Jag tycker att i just den här filmen tycker jag att det var bra. Jag tycker att det är bra i de andra filmerna också. Jag tycker det är lite tråkigt samtidigt att om det ska vara hans grej.
Mm.
För att det blir ju, då går man in i biosalongen och förväntar sig så här, hur ska han liksom
twista
till det här, och så kan man tänka sig ungefär hur han ska göra det, för att det finns en onding då, det finns en Charles Manson eller det finns en Hitler så, som han ska krossa, och det har, tycker jag, funkat i alla filmerna, men jag önskar nog att hans, om han nu bara har en film kvar i sig, vilket jag inte vet om det är sant, men jag hoppas inte det, för att jag gillar hans filmer, men och jag tycker att han är rolig, alltså väldigt speciell så. Det skulle bli lite tomt om inte han gjorde filmen. Vad vill jag liksom?
Jag tänker så här, att tittar man på hur liksom berättelserna i hans filmer har utvecklats, så från och med den fjärde filmen, som då är första Kill Bill, så har ju hämnd varit det återkommande temat i varan, att alla personer. Först tänkte jag så här, för att det här var ju ingen hämndrulle. Men så kom jag på, ja, å andra sidan så utför sig en hämnd mot de personer som i verkligheten begick ett av liksom de mest fasansfulla brotten i amerikansk modern historia. Så att det är liksom ett sätt för han att etablera hämndmotivet utan att det i filmens universum någonsin hinner ske. Så att, men däremot så vet ju alla i publiken det, och som du säger, man sitter och skitnervös, som man precis haft en bild på liksom en högravid livsglad Sharon Tate, och man tänker, herregud, hon ska få en kniv i magen.
Otroligt vacker också.
Ja, det här vill inte att
precis,
man vill inte att våld ska ske på den här vackra människan. Och så gör det inte det, för att det blir liksom en slags retroaktiv hämnd mot någonting som ändå inte utförs i filmen. Att det är liksom, som tittare får man ändå katarsis, som om det var en hämnd som skedde, men det finns egentligen ingenting att hämnas.
Ja, precis, som att fantisera om att åka tillbaka.
Ja, en hämndfantasi.
Ja, men och det är ju det. Det var väl, som jag sa, det är därför folk skrattar. För att man bara, åh gud vad skönt om det här hade hänt. Att man blir så, att man bara, för att i sunden så kan man inbilla sig att det bara så det var. Eller
plus,
för det är ju mer tydligt för mig nu när jag har sett det på film. För jag såg inte Manson-morden och jag levde inte när de var. Så det är bara, så kan man liksom i en liten stund lura sig och tro att det var så det var och vara glad. Även om man precis har sett tre människor dö på ett rysligt sätt.
Men det var inte våld som drabbade vackra kvinnor, så då kunde alla skratta.
Tycker du att det är en killgrej att vara intresserad av Manson-morden?
Låt mig svara i egenskap av kille.
Ja.
Alltså överhuvudtaget, seriemördare är ju ett enormt killintresse.
Du antyder det här för mig, men jag tycker ju att seriemördare är ett enormt cool girl-intresse.
Ja, men okay, nu ska jag försöka definiera cool girls. Det går ju fel varje gång. Men
jag skulle aldrig tänkt upp det.
Är inte cool girls,
eller inte ens cool girl.
Jo, men är inte cool girls själva definition att de gillar sånt som killar gillar?
Jo, men jag kom på att jag sa fel. Jag vill bara reta dig för att du inte vet vad cool girl är. Fast du visste det. Du är så duktig.
Jag
är stolt över dig, Kristoffer. Nej, jag ångrar mig. Jag tar tillbaka. Det är en tjejgrej. Och jag känner jättemånga tjejer som är jätteintresserade av Manson-morden. Däremot så känner jag fler killar som typ lyssnar på Charles Mansons musik. vilket är en liten annan...
You got game girl, eller fan.
En annan genre av att ha det som hobby. Men nej, jag vet inte. På samma sätt som jag tror att det är en tjejgrej jättemycket att lyssna på så här mordpoddar och liksom mysteriepoddar. Det är ju jättemycket. Det är lite typ, så här, finns forskning på det, att det är jättemycket fler tjejer som lyssnar. Och många tjejer som har de poddarna och så. Så det är någonting med så här, att vara liksom en tjej som är intresserad av seriemördare. Det är definitivt en typ.
Okej, okay, ja. Jag tänkte att det är så typiskt manligt. Jag ska inte gå in på varför, men det finns väl en fascination av det här, att man ja, varför är de så avvikande, vad kan jag lära oss det här. Mindhunter säsong 2 har precis dragit igång nu, det är två snubbar som är besatta att förstå seriemördare och så vidare.
Verkligen.
Och jag bara, men jag bara satt och funderade på så här, ja, jag är väl hyfsat påläst på liksom det här fallet. Jag är dels den här 12-avsnittspodden, Emma Klein's The Girls, dels det med
det är väldigt stort. Det är ju en tjejgrej.
Ja, men verkligen.
Och det är jag verkligen också även en bok på, för tjej. Alltså jag tyckte den var bra, men det är ju liksom ja, det är ju, en tjejbok.
Det är verkligen det kvinnliga perspektivet hemskt, men, ja, det är det. Och liksom i ett patriarkalt system, etc. Men jag tänkte också på den person som har skrivit kanske bäst och mest ingående om det här är ju tjej. Om vi nu ska kalla det John Didion, tjej.
Lilla gumman.
Ja, precis. Nej, men jag tänkte på den scen. White Album heter det, precis. Som handlar om mordet och rättegången. Hon blev så kompis med en av de här Manson-tjejen och lånar ut liksom sin bröllopsklänning för mig till och med. Eller en vit klänning i alla fall som hon ska bära i rätten och så vidare och bli besatt av det här. Och en sak som jag tänkte på i den scenen, så skriver hon liksom om tidsandan inför när det här mordet skedde, och att det var så här, hela samhället var så upp och ner och i upplösning och liksom konstigt, att när det väl skedde så var liksom den primära reaktionen så här att ingen blev förvånad att något sådär hände, för att det kändes som att hela civilisationen var på väg mot det här. Och det har jag tänkt lite på nu de här dagarna, att det är lite så här, ja, vi tar nästan för givet att det sker terrordåd nu, för att hela vårt samhälle är så jävla konstigt och polariserat och liksom flyktigt och jag vet inte vad.
Verkligen. Hur många år sedan är det, 69?
Nej, vänta nu, det är 40. Nej, vänta nu, det är 50. 50 är det såklart. 50, ja.
Tack, jag visste på riktigt inte, men jag vill också testa den. Ja, verkligen. Att man har en sån 50-årsjubileum, romsitta dagar-känsla väldigt mycket av att leva i den här tiden.
Men en replik som ofta återkommer i Cliff Daltons mun då, och som vissa har liksom gjort gällande, det här måste vara Tarantinos egen åsikt, är att han hela tiden hatar hippies. Och liksom mot slutet när de har parkerat utanför hans hus så kommer han ut mitt i natten full i sin liksom siden morgonrock, gormar, get off my lawn, hippies. Men vad tror du att liksom, vad ska det här hatet mot hippies som hela tiden uttrycks, vad tror du det liksom symboliserar, om vi säger så?
Jag tror inte att det är Tarantino som hatar hippies. Alltså, han har ju liksom gjort jättemycket film som är inspirerad också av senare filmer än de filmer som Rick Dalton gör.
Men det finns ju också en dialog mellan Travolta och Samuel Jackson i Pulp Fiction där Samuel Jackson säger att han ska sluta vara hit, men han ska bara walk the earth, och då blir Travolta så skitsur, bara, så du ska leva som en jävla luffare som tigger pengar och är smutsig på gatan. Och liksom att det är liksom
jag
nästan
vet,
samma,
men varför ska man tolka andning? Ja, precis, men varför ska man tolka liksom en huvudperson som att det är Tarantino?
Jag tänker att det är lika gärna... måste tolka, så jag bara att det är intressant att det liksom förekommer så kraftigt i den här filmen också, att det verkligen är så här, de här hippiesarna står för ondska, även om man kan ju då argumentera för
just de här hippiesarna,
familjen kanske inte var hippies för att hippies skulle vara fredsälskande.
Ja, precis, liksom. Precis. Och just de här hippiesarna var ju ganska onda, man ska säga.
Men de var väl mer så här social rejects eller misfits snarare än hippies.
Men, exakt, ja. Med långt hår. Mm. Men ja, nej, alltså jag undrar om det inte snarare är så att han bara, alltså det är den helt uppenbara tolkningen att han hatar den nya tiden. Och det, han har ju anledning att hata den nya tiden, därför att det är den som gör att han inte får några jobb. Och att
nu pratar du då om Leonardo DiCaprios
Rick Dalton, ja. Ja, precis. Att han får inga nya roller därför att det kommer en massa yngre och vackrare som får rollerna istället. Och liksom, de letar efter en ny sorts man eller kanske vill att man är inte så intresserad av den här så här, att en person ska omedelbart kännas igen. Det finns ju då den här nya regissören som kommer och så här, klä på honom en mustasch och klä på honom en lång peruk, och han bara, hur fan ska de se att det är jag? Mm. För att det är liksom den gamla skolans skådespeleri, att man bara är samma, man är sig själv eller så här, man är sin skådespelarpersona i roll efter roll efter roll efter roll, istället för att liksom spela olika roller, vilket man ju kan hävda att både Leo DiCaprio och Brad Pitt gör jättemycket i den här filmen. Att de är väldigt mycket, inte sig själva, men de är väldigt mycket sina skådespelare. Alltså, Leonardo DiCaprio är ju inte samma roll, men han är ju väldigt mycket sig i alla sina filmer. Det är svårt att koppla bort honom.
Ett känt ansikte och så vidare.
Ja, men mer än bara ett känt ansikte. Han är liksom som en egen entitet i alla filmer han är med i på något sätt. Och lite samma sak med Brad Pitt. Men jag vet inte om man hatar hippies. Jag tror bara att han försöker skildra liksom clashen mellan tidsandorna.
Ja, jag tänker att du kanske kan identifiera det här rädslan för att komma unga underifrån som är yngre. Ja,
fy fan, det är jag och Rick Dalton. ja, men liksom och hippie, men det som Rick och Cliff, fan hur kunde de få så lika namn? Inte helt sjukt, det är så jävla lätt att blanda ihop deras namn. Identifierar som hippies då på den här ranchen där Manson-familjen bor. Mm. Vad tyckte du om den scenen där Brad Pitts karaktär liksom går in och undersöker lite på gården?
Ja, framförallt så reagerar man ju på det man förkylligast i skildringen också, men hur otroligt snuskigt och smutsigt och primitivt allting är. Mm. Och liksom, framförallt då återigen Emma Kleins bok The Girls handlar väldigt mycket om så här, bristen på intimhygien och jaga mat i soptunnor och
som de ju gör också.
Ja, men precis.
Jag hittar korvbröd.
Alla vill applådera.
Ja.
Nej, så att,
de så sexigt balansera lite på kanten av sopcontainerna.
Ja, nej, och tänker även jag tror det var vår vän Fredrik Strage som nämnde att åklagaren i Manson-fallet skriver också
Friend
en bok.
Friend of the pod.
Precis. Skriver en bok om det här fallet där, liksom, där man tror liksom att det var ett hippiekollektiv och alla var lika värda, men tvärtom var det så att kvinnorna på den här ranchen fick äta först när hundarna hade ätit sig mätta. Och det var verkligen den känslan man också fick där i liksom, scenerna från den här ranchen eller farmen.
Verkligen, verkligen. På, vi kan bara nämna den här tjejen som Cliff flera gånger kör förbi också tills han till slut plockar upp henne och kör henne ut till ranchen. Som också är en skådespelare som jag tycker väldigt illa om sen tidigare därför att hon spelar dottern till Justin Theroux i The Leftovers. Mm. Men hon spelar ju en ganska irriterande väldigt så över inte översexuell men liksom en tjej som har lärt sig att spela väldigt 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 mycket på sin sexualitet för att typ få skjuts hem till i ranchen.
Ja,
eller typ för att få Charles Mansons bekräftelse.
Och man ser ju verkligen att det här är arketypen för den här liksom unga tjejen från mellan väster någonstans som flyttar till ja, västkusten för ett nytt liv och förmodligen har ett ganska mörkt förflutet men använder sex som ett sätt att liksom, ja, dels bearbeta sitt trauma men även liksom ta sig fram i livet.
Mm.
För att hon erbjuder honom en omotiverad avsugning medan han kör bil.
Ja, men det är väl för att hon är van vid att det är det som krävs av henne när hon ska få skjuts hem, tänker jag. Även om hon kanske inte brukar hamna i bilar med Brad Pitt.
Mm.
Så hon kanske är sugnare än vanligt. Vad vet jag? Jag tänker på att Tarantino har sagt att han bara vill göra 10 filmer. Det beror lite på om han räknar egentligen om det här är hans 9:e film eller inte. Men
ja, det är så
han
det
säger
marknadsför.
Det. Han säger det.
Mm.
Vad tycker du? För det första så här, vad vill du att hans sista film ska vara? Om du får önska.
Någonting annat än en Star Trek-film. Som ju det som,
så himla skönt.
Om man kollar på hans IMDb står den till och med som announced nu. Så då får man väl säga
det
att
det är den inte, vill jag bara säga. Den är inte announced mer än att han har fortsatt säga så här, det vore kul. Och
ja, precis. Om det skulle mycket möjligt kunna vara att han har bara en film i sig. Det skulle till och med kunna vara så att det kanske är bra. För att jag tyckte inte att den här var något vidare som sagt. Att det skulle vara ganska skönt. Men framförallt tror jag eftersom han har liksom ett sätt att svårligen berätta korta, tajta historier numera. Allting bara sväller ut. Även Hateful Eight var typ 3 timmar kammarspel. Liksom.
Mm.
Så tror
Django
jag
är också så lång.
Precis, så tror jag definitivt att han kommer flytta över till tv-världen och göra så här serier där det är 15 en timmes avsnitt per säsong. Bara
tror du? Ja. Det känns som att han hatar tv.
Han har ju regisserat ett par klassiska CSI-episod.
Jag kan föreställa mig att han skulle liksom gå in i det. Det känns som att han är så jävla filmskolad.
Ja, men å andra sidan ser jag vart mer det är på väg. Liksom. Det vill man verkligen fläka ut sig så är det ju tv som gäller. Nej, ja. Jag tror ändå att, för att jag tror verkligen att han kommer hålla fast vid att 10 filmer sen är det punkt liksom. Men då kan man ju alltid gå vidare till tv.
Men sen har han sagt att han vill börja skriva filmböcker och sånt där istället. Men det skulle jag tycka var tråkigt. Jag skulle sakna honom som sagt mycket om han inte gjorde film längre. Ja, inte den här... för att han är liksom min favoritregissör, men för att han är så extremt speciell. Och också för att det är en sån liksom lägerelds... happening, ja, men när han väl släpper film.
Jag var ju då på en visning som började 21, så den var ju klar vid midnatt. Man var hemma vid ett snåret. Men det var liksom en fullsatt salong. Och det var liksom verkligen så här grabbgäng stod utanför och diskuterade filmen efteråt. Så verkligen, han samlar ju massorna, absolut. Det gör han.
Så underbart. Mm. Jag hoppas att han inte pensionerar sig. Jag hoppas att han
den här, just det, så säga, den här filmen, nej, var ju från början en roman, läste jag, som han skrev i 5 år sedan, gjorde om till filmmanus. Så det tycker jag märks också kanske i det här att den inte följer så strama dramaturgiska kurvor, utan den är ganska lös och ledig.
Mm, men jag tycker att det liksom gör ja, det är ett väldigt, men det är inte, jag tycker att det inte är så många som kan behärska det berättarsättet och liksom bara stapla bra scener eller snygga scener eller liksom starka scener på varandra. Men att han verkligen gör det även när man i efterhand är så här, varför var det där scenen med? Eller varför var det där? Vad var det där för någonting? Som konstig utvikning hit och dit. Men att det är liksom ändå, han kan verkligen få det att funka.
Man följer med hela vägen, helt enkelt.
Det har till slut blivit dags att tacka för idag, och vi som tackar för idag heter Greta Thurfjell
och Kristoffer Ahlström,
och vår tekniker Oliver Bergman. Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. Hej då!
Hej då!